och välkommen till Kryptokammaren, världens största och bästa krypto-community. Vi finns på YouTube, vi finns på Spotify och även nyligen finns vi på Twitter där vi är väldigt, väldigt aktiva. Jag säger vi för att krypto-communities, de vinner i styrka i att vi har varandra, att vi tipsar och ger varandras tips och så vidare. Men ha i åtanke att när det gäller krypto så är det en stor finansiell risk. Du kan förlora alla pengar du investerar i krypto, egentligen precis som allt annat du investerar i. Och det finns lagar som säger att du får egentligen inte ge tips om vad man ska investera i. Du måste gå till en finansiell rådgivare. Jag är inte en finansiell rådgivare, vilket innebär att det jag gör på YouTube, på Twitter, på Spotify, det är finansiell rådgivning. Det enda tips jag kan ge dig är att investera klokt genom att analysera själv, att ta egna slutsatser, bilda egna uppfattningar, att läsa på och inte försöka fuska dig fram till resultat. Sprid ut dina risker genom att investera i flera coins, om du nu vill investera i coins. Jag personligen, jag investerar i olika saker. Jag investerar i guld, silver, jag investerar i olja, jag investerar i uran. Jag tror att krypto är det som ger högst ROI, men just nu, som ni har sett på sistone, så är vi i en bear market där allting i princip håller på att gå ner. Men det gör också att jag är väldigt, väldigt entusiastisk och jag kör någonting som heter DCA 2025, vilket är min metod för att nå superframgång i nästa bullrun. DCA betyder dollar cost average och det innebär att man lägger in lite pengar varje vecka eller varje månad på olika coins och bara köper på sig och får bästa genomsnittliga mellanvärden. Det finns folk som kritiserar den här metoden som säger att bäst är bara att köpa en dag och sen bara sitta still och titta på. Men jag personligen, jag gillar DCA 2025 för det bara låter bra. Det låter som en bra hashtag, eller hur? DCA 2025. Så i dagens avsnitt så tänkte jag att vi skulle titta lite grann på mina prognoser från 2021. Och det här var någonting som jag gjorde, jag tror det var någon gång i början av februari och mars. Kan ha varit tidigare nu när jag tänker efter. Det kan ha varit börjat redan i slutet av 2020. Men när jag gjorde den här listan så gjorde jag mina topp 25 coins. Jag hade samlat ihop allting jag kunde om krypto och på något sätt lagt ner det på en hemsida. Och så hade jag också prisprognoser för 2021 och 2025. Och jag tänkte att vi skulle titta på det idag. Det finns många som hade varit fula och tagit bort det här från nätet och låtsas att de aldrig hade sagt någonting. Utan jag visar sanningen som det är. Jag tycker det är väldigt viktigt att titta på prognoser. Jag tror att det här är ett väldigt viktigt avsnitt för er att ni förstår vilka fel jag har gjort tidigare. Och försöka lära sig någonting av det hela. Så jag ska också berätta vad jag har lärt mig av de här felen som jag gjort när jag la de här prognoserna. Så vi börjar med nummer ett, vilket är Holochain. Så det är en av mina favoritcoins. Det har jag pratat om väldigt mycket. Min prisprognos för 2021 var 1 krona, 10 kronor i 2025. Vi var inte riktigt på 1 krona. Jag tror att vi låg som mest på runt 28 öre. Så 1 krona kom vi aldrig riktigt upp i. Men det var faktiskt en av mina bäst presterande coins. Så jag hade faktiskt valt en väldigt bra coin som favorit. Så hur mycket tror jag på 10 kronors prognosen 2025? Jag tror att det är möjligt. Det beror på hur stort potential. Alltså det är så mycket som kan hända fram till 2025. Det finns så mycket nya coins och så vidare. Att den skulle nå upp till 10 kronor skulle innebära en väldigt hög market cap, men jag tror att det hade varit definitivt möjligt. Jag skulle nog försiktigt tippa mer på 3-4 kronor faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men jag tror fortfarande att det är en väldigt bra coin och i nuläget då den ligger på det pris den ligger så tror jag att det är en väldigt fin investering och därför äger jag fortfarande Holochain. Nummer 2 var Theta, också en stor favorit hos mig. Och det är som sagt ett nodsystem för Theta-nätverket där du kan videostreama. Du kan få poäng för att titta och du kan få poäng för att streama saker på deras nätverk. Så finns det många intressanta samarbeten med till exempel Samsung och SpaceX. Det finns tankar om att, jag vet att det finns en rådgivare som finns med i styrelsen på Theta som även jobbar på YouTube. Så vi tänker oss att det kanske finns någon slags integration som kommer hända i framtiden. Det är ingen som har bekräftat det här, men det kan hända. Så att det skulle kunna också ske så att Google utvecklar sin egen metod för det som Theta gör just nu. Så jag hade en löjligt hög prisprognos för 2021, 300 kronor. Och det var faktiskt inte min egen. Det kom från hästryttarna i Kryptolypsen. Vi nådde aldrig 300 kronor, men vi nådde runt 138 kronor om jag minns rätt. Vilket också gjorde det här till en av mina bäst presterande coins under 2021. Att det ska nå 5000 kronor i 2025 är löjligt. Jag kan inte se att det kommer att hända. Jag hoppas jag har fel. För det här är en sån här coin som jag tänker hålla rätt länge. Även om den inte riktigt tillhör mina legacy coins, så tror jag faktiskt att det är en bra coin att hålla på. Prisprognos för 2025. Jag skulle säga att ja, 300 kronor kan hända 2025. Det skulle bli en hög market cap, men jo, om kryptovalutor blir mer etablerade än vad de är idag, jag kan definitivt se att det skulle kunna hända faktiskt. Sen går vi till nummer tre, vilket är T-Fuel. Gjorde en väldigt fin ROI på den. Prisprognos var 6 kronor, 10 kronor. Jag tror vi nådde upp till 6 kronor. Kan den upp till 10 kronor? Det tror jag faktiskt. Vid nästa bullrun så tänker jag mig att 10 kronor skulle vara fullt möjligt. Jag tror fortfarande det är en bra investering. Nummer 4 på min lista är Silica, ZIL. Och den använder den här kända sharding-tekniken för att verifiera. Och det är ett snabbare sätt att verifiera. Det sägs att ETH 2.0 ska ha liknande egenskaper. Men som jag skrev, Silica fungerar redan. Tipsa är att stake Atomic på Atomic Wallet och få en 15% ränta i form av SIL. Så jag tror inte man får lika mycket längre. Det brukar bli så att de brukar börja med väldigt hög ROI-avkastning när man stakar. Jag kommer ihåg i början när jag stakade Silica så var det hela 27%. Just nu idag så är det inte många coins som har 27%. Jag tror Veracity fortfarande har det. Min prisprognos för Silica i 2021 var 10 kronor, 300 kronor i 2025. 300 kronor, jag tror inte längre på det. Hur långt kom vi i 2021? Jag tror att den här nådde runt 2 kronor. Så det var väldigt off, men den gick upp väldigt mycket för mig. Jag tror att jag hade ungefär 1000% ROI på den här. Jag sålde den. Jag har inga Silica kvar i nuläget. Jag har funderingar om att köpa på mig den igen. Men jag tyckte faktiskt generellt att även om den hade 1000% ROI, jag tyckte att den presterade väldigt dåligt i 2021. Väldigt mycket där i april. Men sen i november, den gjorde inte mycket. Och jag säger inte att Silica är ett dött projekt. Den har väldigt många intressanta samarbeten med andra saker. Men jag har lite tvivel om Silica. Jag gillar utvecklarna som håller på med Silica, så jag tror på teamet om jag säger så. Så nej, jag kommer nog definitivt köpa på mig Silica, och min prisprognos för nästa bullrun, det skulle väl vara kanske, jag kan inte säga på rak arm, jag vill säga runt 5-6 kronor, och det skulle bli en bra ROI om den nådde upp till det. Okej, och nummer 5 på min lista är XRP, så den, nu kommer jag inte ihåg riktigt hur högt den kom upp till, typ 16 kronor, min prisprognos var 100 kronor. XRP har vi pratat väldigt mycket om, jag tror på längre sikt på nästa bullrun att vi skulle kunna nå någonting till med 40-50 kronor. 100 kronor, jag ser det bara inte. Det finns de som skulle vilja ha den här jämna siffran, 100 kronor. Gud vad fräckt det hade varit. Men jag ser inte det möjligt med market cap och allting. 50 kronor hade varit otroligt ur en market cap perspektiv. Så finns det någon som säger att i och med att XRP kommer förändra världen och göra dittan och dattan så har den enorm potential. Men 300 kronor 2025, nope, tror inte det längre. 1000 kronor sa jag till och med, oj, kolla på Silica. Nummer 6, Cardano. Min prisprognos där var 100 kronor för 2021. Jag tror att vi nådde som mest 25 kronor, och jag är faktiskt väldigt stolt över att jag hade mogenheten att sälja av den, jag tror det var i november när den låg som mest på 25 kronor, och jag sålde av det mesta med Cardano. Jag har fortfarande en fin bunt med Cardano. Kan den nå 100 kronor? Nej, min prognos för Cardano i nästa bullrun är faktiskt 35 kronor. Men sen på längre sikt, om Cardano skulle typ utplåna alla storspelare som Ethereum och så vidare, så jag kan definitivt se att den skulle kunna nå upp till 100-200 kronor vid någon potentiell framtid. Det beror på såklart hur framtiden utspelas. Som sagt, vi bara snackar här. Definitivt inte finansiell rådgivning. Nästa på min lista är Chainlink nummer 7. Så Chainlink var svårsåld hos mig. Det var en annan hästryttare i Kryptolypsen, det här hemliga nätverket som jag startade, och vi hade väldigt intressanta idéer där. inom crypto-communityn, hur vi skulle växa och så vidare. Jag har funderat ibland på att jag ska starta någon form av ny hästryttarna, kanske på Telegram eller någonting. Men nej, jag kommer inte göra det. Om ni ser det i kommentarerna så är det någon som låtsas vara mig. Jag kommer inte, det kommer hända i en video i så fall att jag ska deklarera någonting sånt. Men jag har inga planer för det just nu. I alla fall, Chainlink var väldigt svårsåld för mig. När jag köpte den så låg den på runt 35 kronor. Jag tror jag sålde av den när den nådde på all time high runt 400 kronor. Den nådde inte upp till 2000 kronor. Och det kan vara så att 2021 bullrun, den stannade av där i maj, men den skulle inte ha gjort det, var det vissa som menade. Den skulle ha fortsatt högre upp. Och det är möjligt att alla de här hade faktiskt fortsatt upp, men det är så dum diskussion. Det går egentligen inte att säga. Och man vet aldrig hur länge en bullrun fortsätter. Hade den varit i kanske någon månad till, vem vet, vi hade kanske haft en all time high på 2000 kronor. Vad säger jag om Chainlink idag? Jag tror fortfarande en väldigt bra coin. Väldigt många samarbetspartners. Jag skulle säga att Chainlink är en sån där legacy coin. Den ingick inte i min topp 10, men den borde faktiskt ha varit det nu när jag tänker efter. Jag tror nästa bullrun, jag kan tänka mig att Chainlink når upp till någonting i stil med 1000 kronor, tror jag är möjligt. Absolut. VeChain, nummer 8. Jag har ägt en hel del VeChain och jag hade en väldigt fin avkastning på VeChain, runt 1000% ROI. Jag köpte dem i 2020 för 0,004 kronor. Så jag fick en väldigt fin avkastning på VeChain. Jag för mig att den nådde upp till 3-4 kronor. Den nådde inte upp till 10 kronor som jag trodde här. Jag tror att den fortfarande kommer ha väldigt stort potential i framtiden. Kan den nå 10 kronor? Ja, det tror jag utan tvekan faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Vilket innebär att den i nuläget skulle ge väldigt fin ROI om man har en bunt av dessa. Definitivt inte finansiell rådgivning såklart. Och så kommer vi till nummer 9, Ethereum. Och jag har pratat väldigt mycket om Ethereum, så jag ska inte gå in så pass mycket på den. Men min prisprognos för 2021 var 100 000 kronor. All time high var väl där runt 40-45 000, så vi var inte helt off. Men vi nådde inte riktigt upp till 100 000. Kommer den göra någon dag? Jag har faktiskt inga tvivel på att den kommer göra det. Vilket innebär att ROI-mässigt 4-5x egentligen inte speciellt intressant. Men jag har den här av FOMO-skäl. Jag kan inte släppa Ethereum. Jag önskar jag kunde göra det. Bitcoin Cash var också väldigt svårsåld för mig. Jag trodde aldrig på Bitcoin Cash egentligen. Jag trodde mer på Bitcoin Cash än vad jag trodde på Bitcoin. Vilket var många som skrattade åt mig. Och min prisprognos för 2021, det kom också från en annan krypto, från hästryttare från kryptolypsen. Det var faktiskt 50 000. Och jag skulle säga med tanke på att vi faktiskt nådde 15 000 på Bitcoin Cash. Och jag köpte den här när den låg under 2 000 kronor. Så jag gjorde en väldigt fin ROI på den. Se att den kan nå 50 000. Jag gör faktiskt det. Jag kan till och med tänka mig att den går upp till 100 000 kronor. Faktiskt. Att den når till 1 miljon 2025. Det är teoretiskt sett möjligt om Bitcoin Cash levererar på det den försöker göra. Nu kommer ni ihåg att Bitcoin startades som ett peer-to-peer-projekt där man skulle kunna skicka pengar snabbt till varandra. Problemet var att Bitcoin är, så som det är designat, så är det för slött, det är för långsamt och för dyrt att skicka. Bitcoin Cash löser det med olika intressanta app-idéer, och det finns ett gäng bakom Bitcoin Cash, och det sägs att Bitcoin Cash gör det som ursprungliga Bitcoin skulle göra men aldrig lyckades göra. Jag tycker att Bitcoin Cash tyvärr är för långsamt också för att göra det den säger att den ska göra bättre än Bitcoin. Men du vet, med Lightning-tillämpningar som man har på till exempel vanliga Bitcoin, vem vet vad man kan utveckla på Bitcoin Cash? Vem vet? Okej, Aave. Så här handlar det om DeFi, och DeFi var ett väldigt stort namn inom krypto communityn förra året. DeFi är fortfarande väldigt stort, väldigt, väldigt invecklat. Aave var en av de stora fiskarna. Den nådde inte riktigt upp till den prisprognos som jag hade där, 70 000 kronor. Den gick upp rätt mycket, kommer inte ihåg på rak arm vad den hamnade på. Men problemet med Aave, det är att det finns väldigt, väldigt, väldigt många konkurrens coins som skulle kunna sätta Aave på sin spets. Men Aave har ändå väldigt många fördelar. Att de har mycket kapital och investeringsmöjligheter i sitt gäng. Det är väldigt många investerare som tror väldigt starkt på Aave. Så man ska inte räkna bort Aave definitivt. Men jag är inget stort fan av Aave idag. Jag äger inte Aave och jag har ingen avsikt att köpa den tyvärr. Jag tror att den är lite för högvärderad för att mina galna ROI-mål också. Nummer 12 är Engine. Och den här japanska NFT:n inom spelbranschen. Så när jag skrev den här jag hade ingen prognos här som ni ser, men när jag skrev den här på min topp 25-lista så hade jag en stor bild av NFT. Jag tror fortfarande på den bilden av NFT, men desto mer jag läste på om NFT och vilka svårigheter NFT har i grunden, desto mer inser jag att NFT egentligen är överskattat i den mening att NFT är inte decentraliserat. Du kan inte köpa en NFT och det här är, vi säger att det här är en NFT. Och vi säger att jag hade skickat den här till en wallet. Jag kan inte göra det för varje NFT är låst inom sin egen blockkedja, vilket gör att jag tycker att den faller lite grann på det här. För om den är låst i sin egen blockkedja, så vad jag menar det här är, vi säger till exempel Nintendo. Du spelar något Mario-spel, du får någon gyllene hammare eller någonting som NFT. Så du kanske kan använda det i framtida Mario-spel, men du kommer inte kunna skicka dig fram till exempel Square-spel eller något annat brandmärke inom spelmarknaden, vilket innebär att de är inte decentraliserade, de är kopplade till sin egen, alltså OpenSea NFT, de hör bara till OpenSea, du kan inte flytta dem till någonting annat. Och mitt problem här är att om du inte kan göra detta, vad är då för poäng med dessa NFT? Då kan egentligen allting finnas på Nintendos hemsida. Den här NFT nummer 74, den äger Don Julio till exempel. Och då finns det liksom ingen poäng med att använda NFT-teknologin i min mening. Nu gick jag in lite för mycket på NFT här. Men Engine är en coin som jag ändå tror på. De är väldigt etablerade och jag ser högt potential med Engine. Men det är ingenting som jag personligen äger. Nummer 13 är Polkadot. Jag hatar Polkadot för jag köpte inte den i god tid när det fortfarande fanns fantastisk ROI-potential. Jag tror fortfarande att det finns bra ROI-potential på Polkadot, bara inte så stort som jag hade hoppats med tanke på att den är rätt högt värderad. Det är väldigt många människor som tror på Polkadot. Lite kultvarning på den, men jag gillar Polkadot och jag gillar på alla de här parachains som håller på att utvecklas i samarbete med Polkadot-communityn. Och så får ni komma ihåg att en av skaparna till Polkadot är faktiskt en av skaparna till Ethereum också. Dr. Gavin eller vad han heter. Nummer 14 på min lista är Stellar. Så det är många som säger att om XRP är guld så är Stellar silver. Jag tror inte speciellt mycket på Stellar. Jag äger inga Stellar. Jag tror att den har lite av en legacy-rykte i den mening att jag tror många människor tror väldigt starkt på Stellar av gammal vana. Den är väldigt old school. Men personligen, jag tror inte speciellt högt om Stellar, men jag tror att det är en relativt riskfri investering. Återigen, inte finansierad rådgivning, men vad jag menar är att jag tror att det här är en sån som följer bullruns till perfektion. När Bitcoin går upp så köper folk på sig Stellar, så jag tror att Stellar är en bra coin att ha i sin portfölj. Trots att jag inte har den och egentligen inte har någon avsikt att köpa den inom någon närmaste... Nummer 15, Pancake. Så jag gillar Pancake jättemycket. Jag har inte köpt på mig några Pancake nyligen, så jag har ingen Pancake. Jag har ägt Pancake och så har jag sålt av i piken av förra bullrunnen. Jag kommer antagligen köpa till den här nästa månad eller så. Så Pancake handlar om en swap-tjänst där du kan swappa olika coins väldigt, väldigt billigt jämfört med till exempel Uniswap. Jag gillar Pancake, kanske lite B-stämpel på den, men jag gillar den faktiskt för allt den gör och allt den försöker göra. En vinnare i min bok. Okej. Det här är en Bitcoin-utmanare. Bara ur en synvinkel, och det handlar helt enkelt om att Digibyte har en av de säkraste transaktionsverifieringarna inom kryptomarknaden. Den har hela 5 verifieringar per överföring, vilket gör den lite långsam men väldigt, väldigt, väldigt säker. Jag hade en väldigt hög prisprognos på den här, 10 kronor. Jag tror att den nådde som mest kanske 2 kronor. Jag var väldigt besviken på den här. Jag kommer inte köpa den här igen. Jag är väldigt besviken på att den gjorde väldigt lite under båda peakarna. Så jag tror tyvärr inte mycket på den här Digibyte. Vilket kan vara ett misstag, kan vara en dag då jag kommer sitta och ångra mig att jag inte köpte på mig Digibyte eller att jag sålde dem. Nummer 17 är Graph. Så det här har jag jämfört med Google i kryptovärlden. Den håller koll på all information i princip. En form av sökmotor men med olika tillämpningsområden. Jag tror att Graph är väldigt intressant. ROI-mässigt är det bara svårt för mig att säga vad jag tror den kan hamna på. Men jag tror fortfarande på Graph. Jag tror fortfarande den kan vara väldigt intressant att titta på. Nummer 18 är Synthetix Network. En coin som jag är extremt besviken på. För den gjorde absolut ingenting åt det hållet som jag ville att den skulle göra. Den kan vara prisvärd då den faktiskt ses av väldigt många som ryggraden i DeFi-rymden. Jag är lite skeptisk till den här. Jag tror inte att jag kommer köpa den här. Min prisprognos på 1200 kronor är där vi var, inte ens i närheten av den nivån. Så glöm det. BAT. Så jag får en massa BAT varje månad för jag använder Brave Browser. Så man får det som belöning när man använder en Brave Browser. Och man kan ställa in så man inte har någon reklam. Så jag gillar Brave Browser mer än jag gillar själva coinen här. Jag har mina bets. Men jag har inte speciellt hög prognos på BAT. Jag har inte läst på speciellt mycket vad BAT har för projekt i framtiden och så vidare. Så nummer 20 förvånar mig lite att se Origin Protocol. Jag har faktiskt inte läst på speciellt mycket om Origin Protocol på sistone. Men jag noterar den här för att jag ska nog definitivt läsa på lite mer om den och se vad som har hänt med den. Men den gjorde inga underverk förra bullrun heller. 21 är Solana. Tjänade väldigt fina pengar på Solana förra hösten. Men dessvärre är den väldigt hög market cap idag. Jag tror att det här är någonting som jag höftar på att det kommer bli en stor spelare i framtiden. Det finns de som ser vissa brister som Solana har. Jag ser inte riktigt de här bristerna. För när vi pratar om decentraliserad DeFi-plattformen, det finns så många aspekter att titta på. Så alla av de här projekten har sina problem och alla jobbar på dem. Solana har ett problem och det är att programmeringsspråket som Solana använder är så begränsat att det inte finns många utvecklare. Så det är kritiken jag har hört, men jag är definitivt inte så insatt i den. Solana känns ändå som ett stort projekt med väldigt mycket kapital och de kan göra väldigt mycket av det. Min prisprognos för 2021 var 4000. Jag tror att vi nådde runt 1500 om jag minns rätt. Som sagt, tjänade väldigt fint på 6000 kronor 2025, nej jag tror inte det, kanske 3000 någon gång i framtiden. Polygon på nummer 22, jag är glad att jag såg den här redan här. Väldigt etablerad redan nu, men jag kan säga att om framtiden går som Polygon tror, det vill säga att det kommer finnas flera smart contract leverantörer och Polygon kommer finnas där som en layer 2 lösning och med first mover advantage, så tror jag att Polygon kan göra väldigt mycket faktiskt. Om man tycker att Ethereum är långsamt, det är inga problem. Polygon löser det som en layer 2 lösning. Travalla och StormX som jag har som nummer 23 och 24. Jag har faktiskt inte kvar dessa två coins. De rörde sig inte riktigt så som jag ville i 2021. Jag ska kolla upp om dem, men jag har inte läst så mycket om dem nyligen. Jag ska se på om de är prisvärda eller inte. Och då kommer jag i så fall skriva på Twitter. Så följ mig där om ni vill veta lite mer om de här två coinen. Nummer 25, Dogecoin. Så ingen utvecklare, inget team bakom Doge. Det är ett projekt där utvecklarna har lämnat projektet. Den finns bara kvar där i rymden, DeFi-rymden, men nu har inte ens DeFi. Utan Dogecoin är en meme-coin. Precis som Shiba Inu. Precis som Bitcoin när man egentligen tänker efter. Så det finns de som skulle säga att Dogecoin är lite av ett guld eller silver i den digitala rymden. Problemet med Dogecoin det är att det printas hela tiden. Så tekniskt sett Dogecoin förlorar värdet egentligen i sig själv. Så som den är konstruerad. Precis som Tezos. Jag gillar inte sådana coins som bara växer i mängd. Men det är så Dogecoin fungerar. Att den gick upp till jag kommer inte ihåg vad den kom upp till. Jag tror att den kom upp till 5-6 kronor förra året. Vilket gjorde att den hamnade på typ plats nummer 8 i topp 10 market caps. Jag var väldigt imponerad av den. Jag tjänade vid två tillfällen på Dogecoin. Men jag kunde ha tjänat mycket mer om jag hade köpt den 2020. Eller jag gjorde det om jag minns rätt. Men jag sålde den innan den peakade. Den ligger på under en krona idag. Är den köpvärd? Vi får vänta tills Elon Musk börjar skriva om den på Twitter. Hoppas ni tyckte om den här videon. Det här avsnittet där jag gick igenom mina topp 25 prognoser för 2021. Ni ser vilka fel jag gjorde. Och jag har lärt mig väldigt mycket av dem. Och jag har mycket mer realistiska prognoser idag. Och det är egentligen det man måste komma ihåg, att man kan säga vad man vill om prognosen och visa sig vara rätt eller fel. Men en prognos i slutändan kommer alltid bara vara en gissning. Så hoppas jag tyckte om det här avsnittet, och så ses vi förhoppningsvis i nästa avsnitt. På återseende.